Den bibeltext som jag vill läsa ikväll är evangelietexten på långfredagen det här året. Och den är i år hämtad ifrån Lukas evangeliet, det 23 kapitlet, och börjar den med den 26 versen och går fram till den 49 versen i Jesu namn. Lukas 23, från vers 26 till 49. När de förde bort Jesus hejdade det en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet, och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade trädet? Och Jesus avser då med det gröna trädet sig själv, och det förtorkade trädet är de som inte tror på honom. Det förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När det kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sade: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu, och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sade: han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Amen. Helige Ande, öppna våra ögon så att vi ser vad det är som sker vid Golgata. Öppna våra ögon så att vi ser att vår frälsare dör för att rädda oss. Låt oss få tro på honom så att vi följer honom och lever i hans efterföljd. Amen. Vad ser du på korset för någonting? Vad ser du på korset? Det står att folket stod där och såg på. Och man kan fråga sig, vad såg de för någonting? Såg de en avrättning som många andra? Såg de världshistoriens största drama äga rum, då Gud själv på ett sätt dör? Det är ju nu så att vi kan se på en händelse, vi kan se på ett drama utan att verkligen se och förstå någonting. Men låt oss börja med att ställa frågan, hur reagerade de som stod och såg på? Rådsherrarna, de hånade honom. Och rådsherrarna, det var den religiösa och juridiska ledningen av det judiska folket, 71 personer. De bestod av tre olika skikt. De som tillhörde den överste prästliga familjen, de som sen företrädde huvudklanerna som var mest ekonomiskt betydelsefulla, och för det tredje teologerna, de skriftlärde, vars uppgift det var att tolka Guds lag, tillämpa den just då. Rådsherrarna hånade. Det är ju oerhört obehagligt att vara teolog och läsa det här. Och jag har många gånger frågat mig, var skulle jag ha stått? Till vilken grupp av åskådare skulle jag ha hört om jag hade varit 70 år och rådsherre? Då börjar ens stolthet att något naggas i kanten när man börjar tänka på det. Inte alla rådsherrar stod där och hånade. Josef från Arimatea gjorde det inte. Och Nikodemus, kanske någon till. För det andra, soldaterna gjorde narr av Jesus. Och det var på ett sätt lite mera förväntat. Rövaren och Ireneus, båda rövarna till en början, hånar Jesus väldigt påtagligt. I Lukas så hinner den andra rövaren, den på, till höger, ändra sig rätt avsevärt, och vi ska tala mer om det sen. Så han försvarar Jesus. Det anmärkningsvärda är att den kapten, den officer som leder den pluton av soldater som verkställer korsfästelsen, han blir djupt tagen och utropar, förvisso var denne en rättfärdig man. Och till sist så hade vi de som tillhörde folkmassan. Om de heter det i vers 48 att de vände hemåt och slog med händerna mot bröstet. Det vill säga att de uttryckte ett slags sorg över vad de hade fått vara med om. Och sen den sjunde gruppen. Det var alla hans vänner, bland de kvinnorna som hade följt med från Galileen. De stod på avstånd och såg allt sammans. Låt oss nu titta lite på den här gruppen av människor. Vad som händer med dem. Därför att korset, det är den plats där mångas innersta tankar ska komma i dagen. Så står det redan i andra kapitlet i Lukas evangeliet. Det är den gamle Simeon som uttalar dessa ord när han säger så här, att Denne är satt till fall och till upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Och det är just det som äger rum nu vid korset. Hjärtat, det är ju vårt personlighetscentrum. Det är centrum enligt det bibliska tänkandet för vår vilja, för våra känslor, men också för vårt förnuft eller vårt tänkande. Alla dessa tre mentala aktiviteter kommer från hjärtat. Och det är där som växlarna läggs för vårt liv. Och nu så fungerar korset som ett slags hjärtröntgen på de som står vid korset. Vi har först då det lätt påverkade hjärtat. Det som är styrt utifrån. Det massmedia påverkade hjärtat. Och ett tragiskt exempel har vi just haft i svensk press utifrån min gamla hembygd, utifrån norra Ångermanland. Pojken i Bjästa som begick två våldtäkter. Och som först försvarades av sin mor och sin syster och sin bror på Facebook, så han fick 4 000 som försvarade honom. Och de kastades över det första våldtäktsoffret, Linnea. Och det pågick i några dagar och sen vände det efter Uppdrag granskning. Och på 2-3 dagar så var det 200 000 som försvarade Linnea och kastade sig över pojken Oskar, som är hans tecknamn, och hans familj, och gör att de har begärt polisskydd. Så snabbt kan opinionen förändras. Så lätt påverkade är vi att gå inför en det ena och en det andra. Det lätt påverkade hjärtat, det är den stora folkmassan som går hem och slår sig för sitt bröst över det förskräckliga skådespel de har sett. Jag minns en gång hur en av våra biskopar som hade tjänstgjort uppe Storliens högfjällshotell på påsk som präst, och det var för länge sedan, så det var något mycket, mycket ovanligt. Han var den första, förmodar jag, som var präst på ett högfjällshotell under påskveckan. Och han berättade då hur man gjorde sig i ordning och for till Valbolapp kapell på nattvard på skärtorsdagen. Och han frågade då på långfredagsmorgonen sina bosgrannar: hur var det på mässan igår kväll i Valbolapp kapell? Jag vet ingenting, sa damen. Jag bara grät. Och han tyckte ju det var fantastiskt förhoppningsfullt. Det var bara det att när han sen följde upp till samtal, så på långfredagens eftermiddag hade det helt försvunnit. Och ingenting hade hänt i hennes hjärta. Hon hade bara blivit rörd och fått en möjlighet att släppa på spänningar. Det är det lätt påverkade hjärtat. Sen har vi det hånfulla, det förhärdade hjärtat. Och det är ju dit då Lukas räknar teologerna i Jerusalem. Och jag brukar säga att de som sist blir omvända är förmodligen teologer, om de inte är det i utgångsläget. Att man kan bli förhärdad, man kan bli så van vid fromma ord och predikningar och teologiska termer och teologiska ståndpunkter och debatter, så att det så att säga malsönder en invärtes. Jag citerade Carl Olof Rosenius i morse, en av 1800-talets stora andliga vägledare, statistiskt sett den största i alla fall under 1800-talet. Han hade en bild av Jesus med törnekrona på sitt arbetsrum där han satt och förberedde sina predikningar och skrev alla sina tidningar. Hans pietist hade ju 20 000 prenumeranter när Aftonbladet hade 4 000. En viss skillnad på 1850-talet. Men när han satt och jobbade så satte han för den tavlan med ett förhänge. För han ville inte så att säga bli van att se den. Han tog av förhänget när han ville tillbe Herren Jesus Kristus. Det tredje hjärtat som avslöjas, det är det öppna hjärtat. Det är officerens hjärta. Han har ju minimal förförståelse av vad som händer. Han vet förmodligen inte mycket om Gamla testamentet. Han vet inte mycket om judisk tro förmodligen. Men han måste ha blivit oerhört imponerad av Jesu sätt att agera som korsfäst. Så i Matteus evangelium så säger han, denne måste ha varit Guds son. Och här säger han, denne var en rättfärdig man. Jag skulle vilja påstå att idag finns det fler öppna hjärtan än vi kan tro i Sverige av det här slaget. Jag vill inte påstå att officeren hade blivit en messias troende. Jag vill inte påstå att han hade blivit frälst, om vi tar den termen. Men han var definitivt på god väg att bli det. På god väg att bli det. Och när jag lusläser kultursidor och recensioner av romaner och teatrar och allt vad det kan vara, så märker jag att det är förvånansvärt många som är attraherade av Jesus Kristus, som på något sätt har fått livsgrunden skakad, som har upptäckt att trots stor framgång så har de bara ett tomt hål invärtes, och det gäller nu att komma vidare och fylla det tomma hålet. Det öppna hjärtat. Och det är ju där som du kommer in, som kanske är arbetskamrat eller granne eller god vän eller släkt till en person som har ett öppet hjärta, som har en frågande attityd, som undrar om inte detta med Gud och Jesus Kristus är ändå relevant på något sätt i deras liv. Innan jag lämnar officeren så är han ju den första som uttrycker någon slags kristen trosbekännelse. Det är rätt märkligt. Alltså en romersk officer som förväntas vara absolut oreligiös rakt upp och ner, framåt och bakåt. Han uttrycker alltså den första antydan till en sann kristen trosbekännelse om Jesus. När han säger, är inte denne Guds son, är inte denne rättfärdig? Sen kommer vi till det botfärdiga hjärtat. Och det är ju rövaren på den högra sidan. Förmodligen har han tagit ett starkt intryck av Jesu bön som vi strax ska lägga ut. Fader, förlåt dem, ty du vet inte vad de gör. Den som korsfästes, så länge han orkade andas, och det var lite olika, så svor och gormade och hädade och förbannade man tills man inte kunde svära mer. Alltså man talar i svensk vulgär stil, så det sista ordet man hörde från de som dog där, det var jävlar, för att tala svenska. Och detta kom inte från Jesu mun. Och detta måste ha gjort ett oerhört intryck på den här rövaren. Och hans hjärta är mjukt nu. Och han kommer med en väldigt tydlig bekännelse. Antavisar den andra rövaren. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inget ont gjort. Och så säger han: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Alltså han har ett medvetande om att han är en syndare. Han är på kant med Gud. Han har dömts helt riktigt av både judisk och framförallt romersk rätt. Och nu så ber han om förbarmande. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Han har tydligen hört så mycket om Jesus så han visste att Jesus predikade Guds rike är nära, omvänd er och tro. Han hade förmodligen hört om hur Jesus gick omkring och gjorde väl, botade. Han hade hört hur Jesus älskade att umgås med syndare, alltså det slags folk som den här rövaren egentligen själv tillhörde, sett från de fromma teologernas synvinkel. Och han visste att Guds rike var ett kärlekens rike, ett barmhärtighetens rike, ett nådens rike, ett rättvisans rike. Ett rike som egentligen människor i alla tider har längtat efter i olika religioner och i olika kulturer. Och som Jesus nu gör anspråk på att han kommer med och kan erbjuda. Det här ordet, kom ihåg, om vi tar det på, eller tänk på, ta det på engelska, så är ju det engelska ordet remember. Och om man bryter isär ordet remember så betyder ju RE, det betyder åter. Och member, det betyder lem. Alltså, nu har den här mannens liv slagit sönder. De olika lemmarna i hans liv ligger kastade åt olika håll. Hans liv är ett kaos. Hans liv är totalt raserat. Och nu ber han: kom ihåg mig, Jesus. Det vill säga, sätt ihop mig igen. Gör mig på nytt till en hel människa. I morse talade jag lite om Kerstin Ekmans roman Gör mig levande igen. Och det är ju det som han ber. Gör mig levande igen när du kommer i ditt rike. Det är en oerhörd tro, det är en oerhörd tillit till Jesus som avspeglas i den botfärdige rövarens bön. Och sen kommer vi till den fjärde gruppen. Det är kvinnorna från Galileen som har följt med Jesus. Jag tycker att det är nästan det som griper mig mest. De står på avstånd, de är tysta. Och det är klart, det tjänade ingenting till för en kvinna att opponera och protestera och gå med plakat eller så i den kulturen på den tiden. Det är ju inte en tystnad som beror på feghet. De representerar det trofasta hjärtat. Och det visar ju sig att de är trofasta. De står och ser på. Och Maria, och till och med Johannes evangeliet, kommer rätt nära korset så hon kan höra när Jesus talar till henne och Johannes. Och de fortsätter att vara trofasta. När Josef från Arimataja får tillåtelse att ta ner Jesus från korset och begrava honom, så står det i Lukas att de följer med till graven, såg var Jesus gravlades. Och när de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor. Och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. Det är det trofasta hjärtat. Och det står ingenting talat om att de fortsatte att tro att Jesus var Messias. Det står ingenting talat om att de allt fort efter korsfästelsen trodde att Jesus var Guds son. Men det som står tydligt är att det var med kärlek de följde med ända till gravläggningen. Deras kärlek till Jesus, deras trohet och trofasthet, den var orubbat. De hade fått onda andar utdrivna ur sig som Maria Magdalena. De hade helats från sjukdomar. Och den kärleksfulla bevisningen och hans sätt att möta kvinnor och låta dem ansluta sig till lärjungaskaran som följde honom, det kunde de aldrig se bort ifrån. Det var en kärlek som höll i de svåraste omständigheter, vilket inte kan sägas om lärjungarna. Så jag kan mycket väl förstå när i Indien, det hörde jag förresten i den här kyrkan 2002 från ledaren för de evangeliska kyrkorna i Indien, som berättade hur han hade varit uppe i en stad norr om Delhi och företrätt hela den kristna kyrkan i Indien när man hade en stor uppgörelse med anledning av att ortodoxa hinduer hade överfallit och mobbat och lynchat daliter, alltså de kastlösa vars uppgift är att ta av skinnet från döda kor. Och det hade de gjort, men anklagades för att de först hade dödat korna och därför lynchades de. Och det där blev en enorm stor sak i Indien. Så man sammankallade alla religiösa grupperingar. Och när då den kristna daliten talade i indisk tv, så sa hon: jag är läkare och jag kan inte tänka mig att vara hindu, för det nedgraderar kvinnan. Men däremot vill jag bli kristen, därför att Jesus, han har upphöjt vårt värde som kvinnor. Och det kan man verkligen se av evangeliernas berättelser. Men nu ska vi gå vidare och fråga: hur reagerar Jesus? Hur reagerar Jesus? Och i Lukas berättelsen så har vi tre Jesusord. Det första Jesusordet är: Fader, förlåt dem, ty du vet inte vad de gör. Fader, förlåt dem, ty du vet inte vad de gör. Detta när man kunde ha förväntat sig straffdom från honom, vreda ord, när han liksom hade kunnat argumentera: jag är oskyldigt dömd och det här är ett justitiemord som har blivit begånget. Men Jesus är tyst, som det heter i Jesaja 53. Han är tyst, han försvarar sig inte. Men han säger istället, så ber han: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Och här kommer vi in på förlåtelsen, som ju är ett resultat av Jesu ställföreträdande försoningsstöd. Att förlåta när någon har gjort mig illa, det är inte lätt. Det kostar på. Det är förbundet med smärta. Att inte kräva gottgörelse eller att avstå från att hämnas utan att förlåta, det gör ont. Det är ingen självklarhet. Då har man inte förlåtit, då är det bara religiös jargong. Den här problematiken var Jonas Gardell inne på i tisdagskvällens program. Och därför vill jag lyfta fram det lite grann. Han berättade då mycket vackert om sin mor som övergavs av sin man, alltså Gardells pappa. Och alldeles innan pappan dog i ALS så ägde det rum en försoning mellan de två som han var med om som pojke. Och pappan som kunde bara använda en pinne och teckna bokstäver, tecknade bokstäverna: förlåter du mig? Och hon svarade: ja, jag förlåter dig. Och så grät de och hon omfamnade sin man som hade svikit henne och hennes son. Och så sa Jonas Gardell: det var villkorslös förlåtelse. Och det är riktigt. Men nu ska vi ställa en knepigare fråga. När Gud förlåter, förlåter han också villkorslöst gentemot dig och mig? Men det orätta som har utförts, det ser inte Gud som rättfärdighetens garant bara mellan fingrarna. Det orätta måste sonas. Synd måste sonas. X som är orätt måste dömas som orätt. Och det är då man kommer in på försoningsmysteriet. Därför att Gud kräver inte av dig och mig att vi ska kunna gottgöra det vi har förbrutit. Men han dömer det vi har gjort. Men gottgörelsen för det, det äger rum i en uppgörelse inom Gud, inom treenigheten självt. Hosea 11 talar allra tydligast om det. När Gud sörjer över att Israels folk har övergivit förbundet. Och ändå så var Gud den som uppfostrade, som tog hand om Israels folk som ett litet barn, som tog upp till famnen och som matade, som gav dem mat och som slösade sin kärlek på det, och de vände Gud ryggen. Och Guds helighet blir vredgad över detta, denna orättfärdighet. Och samtidigt älskar Gud intensivt sitt folk. Och hur löser Gud det problemet? Han säger i Hosea 11: med vrede vill jag inte komma mot dig. Och det problemet, det får sin situationstecken lösning på korset. Då Jesus, som är den andra personen i gudomen, bär den domen istället för oss. Och på grund av det så ger Gud villkorslös förlåtelse. Men det sker inom Gud, så att säga. När Gud sen talar till dig så erbjuder han villkorslös förlåtelse. Och om vi kan ge en sån när vi har blivit förolämpade, då är det en reflex av Guds villkorslösa kärlek. Corrie ten Boom, som var holländska och hjälpte judar att undgå nazismen, de som själv togs till fånga under andra världskriget. Hennes syster avled i ett av koncentrationslägren. Hon själv överlevde. Och hon berättar i en bok hur hon kommer till södra Tyskland och talar om förlåtelsen. Och hur Gud har kastat våra synder i glömskans hav. Hon får ett väldigt bra gensvar. Hon är väldigt glad för det. Och så kommer en äldre man fram till henne. Och tittar henne stint i ögonen. Och säger tack för det goda, tröstande budskapet ikväll. Men nu kommer min fråga till dig. Kan du förlåta mig? Och till sin fasa helt plötsligt känner hon igen honom. Det var den vakt som tog emot henne och hennes syster när de hade tagits till fånga och kommit till koncentrationslägret. Och det hände ohyggliga scener strax efter, och det ska jag inte gå in på. Och nu frågar den mannen: jag har blivit kristen sedan dess, men nu vill jag höra från din mun. Kan du förlåta mig? Och hon sa: jag kunde inte. Hela min inre vrede välde fram. Och till sist så tog hon handen som hon skulle räcka fram i våld för att liksom lyfta upp den. Och i sitt inre sa hon: Gud, jag kan inte, jag vill inte. Ge mig viljan, gör att jag kan. Och i denna ångestfyllda bön så bönhörde Gud henne så hon kunde öppna sin knutna hand och räcka fram den. Och sen föll de i varandras armar och grät. Det är den gudomliga förlåtelsen. Och det måste ha varit något av den som gjorde att den botfärdige rövaren började tänka om. Det andra Jesus ordet är: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är till den botfärdige rövaren. Paradiset, det är väntrummet på himlen, om vi uttrycker det väldigt enkelt. Det är alltså när en kristen människa dör så bryter hon upp för att vara hos Kristus, som Paulus uttrycker det i Filipperbrevet 1:22-23. Och nu säger Jesus att du kommer att gå in i en förhimmelsk tillvaro och gemenskap med mig redan idag om några timmar. Och det där ska vi stanna upp lite inför. Ni vet, när en bro invigs så samlas ju de prominenta personerna. Förr var det bara herrar, nu är det tack och lov både herrar och damer. Musikkåren spelar. Man håller tal. Sidenbandet klipps av. Ibland är det kungligheter med. Och de prominenta personerna går över bron först av alla. När Jesus utropar i Johannes evangeliet, som vi hörde läsas, det är fullbordat, då var det en bro som var färdig. En bro från död till liv, från jord till himmel, från tid till evighet. Och den första som gick på den bron, det var ingen prominent, hedervärd politisk person eller ekonomiskt betydelsefull person. Det var en dödsdömd ogärningsman. Han hade ingen värdighet. Men Jesus gav honom rätten att gå med sig. Det är nämligen för sånt folk som denna bro är byggd. Ingen har sjunkit så djupt att inte Guds nåd kan upprätta. Men tyvärr många människor har satt sig i en för hög position själv för att be Jesus om hjälp. Det är nu en gång så att kristen tro, den börjar där många tror att den tar slut, i hopplöshet, i förtvivlan, i nederlag. 2:12 gick rövaren över bron till räddningen. Det finns ett hopp, till och med där livets alla möjligheter är förbrukade. För en människa som inte längre har någon möjlighet att börja och bygga ett nytt och bättre liv, där finns nådens möjlighet. Jag blev rätt gripen. Jag läste ett kyrkligt församlingsblad för några dagar sedan i Stockholm, en av församlingarna. En av prästerna, hon skrev: det fanns en tid då mitt liv var ett elände. Min lägenhet såg nästan ut som en gravkammare. Men nu vet jag att det som ser ut som fullständig katastrof och död och helvete kan visa sig vara öppningen till ett rikare liv. Det är när man har ett botfärdigt hjärta och möter Jesu ord om att bron är byggd till evigt liv och den håller och du får gå över på den. Det tredje ordet, det är: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Jesus ropar med hög röst. Det här är en intressant bön. Det här är nämligen Jesu Gud som haver barnen kär. Det är ett citat ifrån Saltaren 31:6 som är den judiske frommes aftonbön. Och Maria som stod vid Jesu kors, hon måste ju ha känt igen och kanske blivit lite tröstad och styrkt. Det hade inte varit meningslöst att lära Jesus aftonbön. Hon kände igen att hon tog Jesus på sina knän som en liten parvel och bad med honom denna aftonbön från Saltaren 31. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och det säger ju någonting om vilken förtröstan och vilken tro Jesus hela tiden har haft på Gud. Han har varit på något sätt... Ja, det finns inga ord, men trots våndan i Getsemane, trots smärtan på korset, trots tortyren och gisselslagen, han var målmedveten efter att ha övervunnit den sista vågen av tvivel, eller ja, vad vi ska kalla det i Getsemane. Så var Jesus trygg i att det jag nu gör, det kommer att ha eviga konsekvenser för hela mänskligheten. Först för det judiska folket, mina älskade landsmän, mitt älskade Israel. Men sen för alla andra folkslag, för hela mänskligheten. Detta är hur Guds plan för att upprätta kärlekens och rättvisans och barmhärtighetens rike, det är på det här sättet det ska ske. Och den visionen bar Jesus på ett märkligt sätt. Och nu har han fullgjort sitt uppdrag. Och nu kan han säga: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Detta är verkligen att dö i tro. Och nu frågorna till dig och mig. Vad ser du vid korset? Och min första fråga är, ser du förlåtelsens nödvändighet? Alla behöver vi förlåtelsen och upprättelsen. Inte bara de romerska soldater som spikade fast Jesus, utan alla vi som är samlade här. För det andra, ser du frälsningens möjlighet? Loppet är inte kört. Det finns en möjlighet att börja på nytt. När alla egna resurser är slut, när din lägenhet ser ut som en gravkammare, för att citera vår präst ifrån Stockholm, så kommer Herren Jesus Kristus som den uppståndne in och skapar nytt liv. Bland det finaste jag är med om på ålderdomen, det är när jag får komma till Sankta Klaras lärjungaskola och undervisa om korset och nåden. Det är en alldeles otrolig, tacksam studentgrupp. Jag har aldrig haft motsvarigheten, varken i Sverige eller Etiopien eller Eritrea eller i Ryssland eller Georgien, det måste jag säga. Och vi hade talat om att loppet är aldrig kört, därför att Guds nåd, den ger inte upp, den kommer tillbaka och vill börja om med oss. Och så kommer en av studenterna fram och ber om förbön. Hon ska ut på en högstadieskola i Stockholm och berätta om att det går att komma upp ur träsket. Vi bad för henne. Helt underbart att se när den här trosglädjen börjar lysa fram ur ögonen. Och så tackar hon och går. Och så säger föreståndarinnan, den tjejen, hon startade maximalt elakartat i livet. Inte därför att hon rådde för det själv, inte alls. Hon startade som prostituerad när hon var 12 år. Har levt i kriminella gäng resten av sitt liv tills för 2,5 år sedan. När verkligen hennes kanske lägenhet var en gravkammare. Då kommer Herren Jesus Kristus med sin upprättande nåd in. Alltså. Och när man sen får se hur den är operativt verksam och förändrar och ger livsmod och ger kampvilja och ger kärlek och omsorg för andra människor. Då blir ens hjärta fyllt av jubel och tacksamhet. Därför ser du frälsningens möjlighet. Och för det tredje, ser du försoningens möjlighet. Att du får Gud som din älskande fader. Att du får komma i ett fridsförhållande till Gud. Vår präst i Lötenkyrkan berättade här om månaden. Han hade kallats till en döende kvinna för att ge nattvard. Han hade jordfäst hennes man, så han kände henne på det sättet. Och han talade om hur vi kan få frid med Gud för det som Jesus har gjort för oss på korset. Och så firade de nattvard. Sen började hon att tala. Och Hans trodde först att hon tackade honom. För hon sa, jag tackar dig. Han kände ju sig glad. Men han förstod att tacket gick till någon ännu mycket mer förtjänt av det. Hon tackade Jesus. Och så sa hon, jag tackar dig Jesus för att du som hela livet har varit på ett stort avstånd från mig. Jag har sett på dig från ett avstånd. Men nu har du för första gången kommit nära. Och du har kommit in i mitt liv. Och du har kommit in i min kropp. Och jag tackar dig för den frid du ger mig. Då är det roligt att vara präst eller pastor. Det är det. Ja. Och detta vill den helige ande att du ska se ikväll. Förlåtelsens nödvändighet, försoningens, frälsningens möjlighet och försoningens verklighet. Låt oss tacka och be. Så prisar vi dig, Herre Jesus Kristus, för att du var trogen din kallelse. Hur obegripligt stor och svår den än måste ha tett sig för dig många gånger. Att du följde Guds räddningsplan och du har skapat en möjlighet för att vi ska få börja ett liv tillsammans med dig i ditt rike och vara med om att du som den store segraren en dag ska komma tillbaka och detta rike ska bli tydligt och synligt helt och fullt i alla avseenden. Herre, tack för att vi nu ikväll kan få börja bli medlem där. Herre, jag ber speciellt för någon som har känt sig tveksam eller ovärdig eller inte varit berörd av dig förut. Herre, låt honom eller henne ikväll ta emot dig. Herre, ingen dag är mer passande än på en långfredag. Herre, vi ber om det i Jesu namn. Amen.